Kär himmelske far, du har sagt oss att du inte mera ska låta någon flod, någon katastrof av den omfattningen som kom över Noa och hans tid, komma här i världen innan du kommer till skicka Jesus tillbaka till vår jord. Herre, hjälp oss att se hur allvarligt det är att vända sig i synd mot dig, trotsa dig och ditt ord. Och hjälp oss att vända oss till dig så som Noa gjorde och hans familj. Så att vi ser att vi har en räddning hos Jesus Kristus. Och via det dop som Noas, som syndafloden också, och arken är en påminnelse om. Herre, hjälp oss och välsigna ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi ska alltså nu tala om det som följde efter syndafallet, Noa, eller syndafloden och Noas ark. Och jag kommer att gå igenom några av de här ställena som föregår syndafloden och tar upp mycket kort det som hände under syndafloden. Men också berätta om Noas ark, en del sånt som är verkligt ganska märkligt och mystiskt. För att man tänker ju sig ofta att det där kan inte ha hänt. Det finns ingen möjlighet att alla världens djur ska rymmas in i en sån där farkost. Så man skrattar ju åt det närmast. Men vi ska se, det är inte någonting att skratta åt. Jag börjar med en vers som går lite in i den här händelsen. Då sa Gud till Noa: jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande, för jorden är full av våld på grund av dem. Gud bestämde att göra slut på den skapelse som han hade gjort och som var mycket god. Det är ju grymt. Tänk vilken besvikelse, fruktansvärd besvikelse. Tänk om ni skulle jobba på en modell av något slag i, ska vi säga, 10 år. Och kämpa på i minsta detalj med allt möjligt. Och sen efter de här 10 åren så blir ni besvikna på det. Säger att det var inte som jag tänkte. Jag måste kasta bort allting. Det skulle kännas väldigt olustigt och svårt. Hur kändes det för Gud? Före syndafloden så heter det så här i första Mosebok 6. När människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes av dem, såg Guds söner att människornas döttrar var vackra och de tog till hustrur alla de ville ha. Jag har satt in en bild här av ett party. En fest där man kan tänka sig det här att glädjen står högt i tak. Inga bekymmer. Tänk på vad Jesus säger om den yttersta tiden. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. De gifte sig och blev bortgifta. Det är tydligt att det här med äktenskap och samliv på något sätt finns med här. Både under den där första tiden. Guds söner såg att människornas döttrar var vackra. Vem Guds sönerna var kan vi inte riktigt veta, men det var inte änglar. Det var inte sådana som hade kommit från himlen eller djävulens änglar. Det var nog människor, men de var anförtrodda uppdrag, ämbeten. De hade Guds särskilda ansvar. Det var alltså myndigheter, kan man på ett sätt säga. De började bry sig ett strunt om hur man skulle leva. Istället så tyckte de att de ville göra så som de kände bäst. Så är det också idag. Det är mycket som har hänt på det här området. Man, kvinna, äktenskap. Som inte är bra. Gud bestämde sig för en sluttid. Då sa Herren: min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. Det är kött och deras tid ska vara 120 år. Man har funderat på det där. Det finns olika tolkningar. 120 år. Kan det vara det att vi människor, vi lever maximalt 120 år? Men titta efter i berättelserna om Noas söner och deras efterkommande. Det var många som blev flera hundra år. Nej, man kan nog dra den slutsatsen att 120 år var den tid som Gud bestämde tills syndafloden skulle komma. Från en viss dag. Från vilken dag vet vi ju inte, men om det var 120 år fram till den dagen då syndafloden kom, då var det när Noah var 600 år gammal. Så då var han 480 när Gud gav det här beskedet. Och jag har sen satt in, ifall vi hinner, kanske vi inte alls hinner, men så är det ganska intressant att tänka. Noah hade tre söner, Sem, Ham och Jafet. De var alla gifta. Och de fick sina första barn först efter syndafloden. Efter det att Noah var 600 år, när Sem, Ham och Jafet var mer än 100 år gamla. Och det betyder att Gud varnade dem redan länge före det, kanske, alltså redan innan de hade fötts, de här pojkarna. Så att Noah hade lång tid på sig att förbereda sig och börja bygga ark. Han predikade, för det står att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt valt genom onda. Det upprepas gång på gång det här, hur stor den här ondskan var. Och så här heter det också lite längre fram. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Grymma saker hur människorna levde. Den var fördärvad. Alla människor levde i fördärv på jorden. Men inte alla. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Hurdan var han? Var han syndfri? Nej, det kan han inte ha varit. För alla människor har ju syndat efter syndafallet. Men han var fullkomlig bland sina samtida. Han var som Daniel, som man inte heller kunde hitta någon orättfärdighet hos. Men det viktiga var, han vandrade med Gud. Det gjorde en annan människa också, som inte dog. Han hette Henok. Det står att han vandrade med Gud. Och Gud tog honom bort. Och man såg honom inte längre. Man kan ju tänka sig att en situation där Henok gick ut på promenad och så kom Gud med honom och så vandrade han där tillsammans med honom och så bara försvann han. Och ja, det är nog en typisk antropomorfism, det att vi vill göra det till ett sätt som vi kan förstå. Men Noah var en, som vi brukar säga, en hederlig man. Och han var en sån som följde Guds ord. Han var en predikant. Han var rättfärdig. För han predikade dom åt de här människorna som inte ville lyssna. Här har vi en bild som där man antar att Noah hade sina söner med i byggnadsjobbet. Domen kommer. Då sa Gud till Noah, jag har bestämt mig för att göra slut på allt levande. För jorden är full av våld på grund av dem. Se, jag ska förgöra dem tillsammans med jorden. Det var det första ordet som jag också hade på första bilden. Och då kom Gud med sin instruktion. Gör dig en ark. Så här ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Vi ska lite längre fram titta närmare på de här arkens egenskaper. Det är en fantastisk sak att bygga en sån på den tiden. Och nu ska man inte tänka att det där måste bara vara fel, för ingen kunde ju bygga såna här stora fartyg på den där tiden. Det är troligen det största fartyget av trä som någon har byggt på jorden. Det kan finnas någon som är nästan lika. Hur kunde de göra det där? Jo, vi läser på många ställen i de första kapitlerna att det fanns en väldigt hög kultur. De kunde spela musikinstrument. De kunde hantera metallföremål, snida, göra konstfärdiga saker. De levde länge, de levde i flera hundra år. Så de kunde föra vidare jobba tillsammans med alla yngre generationer. Så den kultur som fanns på den här tiden var enastående. Det var inga dåliga saker, det var inga slarver, utan de kunde och de var duktiga. Så det här byggnadsverket, det är bara ett bevis på hur skicklig man var. Och vi ska se som sagt lite längre fram på hur det kan ha konstruerats. Men det kom också, Noah fick också höra nåd. Gud sa, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att förgöra alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund, sa Gud till Noah. Du ska gå in i arken med dina söner, din hustru och dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Och det är också en härlig historia detta om de här djuren som Gud ledde in i arken. För det står faktiskt, vi hinner inte läsa alla de här ställena. Men det står ju faktiskt det att Gud förde de här djuren till arken. Det var inte Noah som färdades runt med snaror och med olika redskap tog fast djur. Så att han skulle kunna föra elefanter, giraffer in i arken med speciellt lockande, utan Gud förde dit dem. Han förde dem parvis, två och två. Och vissa djur förde han i sju par till och med. Och det har man också funderat på hur det kom sig. Och det kan hända, det beror på att det måste finnas offerdjur. För Noah byggde ett altare och offrade efteråt. Och då tog han av djuren, slaktade och brände djuroffer. Då måste han ha extra djur. Så kom floden. En hemsk bild. Den år då Noah var 600 år. På 17:e dagen i andra månaden bröt alla det stora djupets källor fram. Himlens fönster öppnades och det regnade över jorden i 40 dagar och 40 nätter. Alla det stora djupets källor. Det var inte bara regn. Bröt fram från de stora havsdjupen och kanske också under jorden fanns det regn, vattenmassor. Och så regnade då i 40 dagar och 40 nätter. Nu hade det varit katastrofala regn i Tyskland och Belgien. Det har regnat på två dagar så stora mängder så att det blev en ren katastrof för Ruhrområdet i Tyskland och i Belgien. Hus i många hus har raserats och far iväg. Det här var mångfalt värre. Stört regn i 40 dagar. Och vad blev följden? Floden kom över jorden i 40 dagar och vattnet steg och lyfte arken så den höjde sig över jorden. Vattnet tilltog och steg högt över jorden och arken flöt på vattnet. Och vattnet bredde ut sig mer och mer över jorden tills det täckte alla höga berg under hela himlen. Man fnyser ju lite åt syndaflodsberättelsen och säger att det kan inte ha drabbat hela jorden. Det var naturligtvis såna här hemska företeelser som idag i Tyskland. Såna här katastrofer som hände då det regnade väldigt mycket. Och så har man på olika ställen på jorden berätta sådana här berättelser. Det är ju ett tecken på att det var över hela jorden. Det finns hundratals berättelser om flod, stora översvämningar från hela jordklotet. Bibeln säger, det täckte alla höga berg. Och nu, men nu ska vi komma ihåg, det är sannolikt så att berg och dalar har ändrat efter syndafloden. Det är inte alls säkert på att Mount Everest var det högsta berget. Nu verkar det ju efter berättelsens fortsättning som om Ararat i Turkiet var det högsta berget då när arken stannade. Men det har skett väldigt mycket sådana här omvälvningar med jordbävningar och man vet ju, eller man menar ju också att kontinenterna har drivit isär från varann. så att kontinenter och bergskedjor inte alls idag är lika som de var förr. Det kan hända att bergen överlag var lägre på den där tiden före syndafloden, det vet vi inte. Det var i alla fall en fruktansvärd katastrof. Då dog allt levande på jorden. Fåglar och boskapsdjur, vilda djur och alla smådjur som rörde sig på jorden. Likaså alla människor. Allt som fanns på torrmark omkom. Allt som hade livsande i sig. Alla levande varelser på jordens yta utplånades. Både människor och fyrfotad djur, kräldjur och himlens fåglar. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken räddades. Och vattnet stod högt över jorden i 150 dagar. Nästan ett halvt år. Det talas i biologin och geografin, det här naturvetenskaperna, om den stora utplåningen av djurvärlden. Som man då försöker datera någonstans till några hundra miljoner förr. Och jag minns inte de tiderna. Och så menar man att då så blev det väldigt mycket fossil. Det blev en de fossilen som finns i bergen, det visar att det har funnits organismer, djur, varelser förr i tiden som inte längre finns. Hur omkom de? Till exempel i Sibirien. Ett område på jorden som är känt för sin permafrost. Där frosten aldrig smälter. Ja, nu håller det på kanske att börja eftersom klimatförändringen påverkar det här. Men det finns i den här permafrosten så har man hittat rester av mammutar som är den närmaste släktingen till elefanten som har funnits förr men som inte finns längre. Det finns ju, man har ju rekonstruerat såna här mammutar. Och det här har omkommit långt norrut i Sibirien. Och det har till och med varit så att man har hittat maginnehåll i de här mammutarna som har varit så friskt så att hundar har kunnat äta av den här, det här maginnehållet. Och det betyder att de måste ha omkommit oerhört snabbt. Ett slag. Och så har det blivit kallt. Så har de frusit in. Vad är det om inte tyder på att det har skett en världsomspännande katastrof? Så ska vi titta på en parallell till vår tid innan vi går till de här konkreta arkfrågorna. Petrus skriver: framförallt ska ni veta att de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Två saker. Petrus säger: det var en värld som gick under, den dåtida världen. Och så säger han: det ska komma en dag när domen ska gå över alla de gudlösa människorna och de ska gå under. Det här ska vi hålla i minne. Här har jag, det här hörde till den serie jag hade om Moseböckerna för snart 10 år sedan. Gjorde en sån här beskrivning av hur förloppet av syndafloden var. Vi vet inte exakt hur lång tiden var från början till slut. Det, i alla fall sägs det att det var ett kalenderår plus 10 dagar. Men vi vet inte precis hur man definierade det där kalenderåret då. För att det finns ju lite olika judarna hade sitt kalendersystem som inte liknar vårt, så att det är inte riktigt helt klart, men så där ungefär. Det står att det var på andra månaden i den 17:e dagen av Noas 600:e år som syndafloden började. Då hade Gud stängt in Noa, hans hustru, hans tre söner och deras hustrur, 8 personer, plus alla möjliga djur. Han låste om dem till arken och där var de inlåsta i över ett år. Det kom regn under 40 dagar. Sen varade hela floden så att det inte syntes något berg under 150 dagar. Totalt. Sen på den 7:e månaden, den 17:e dagen, upphörde regnet. Då strandade arken på Araratsberg. Ett berg då i Turkiet, som inte är det högsta berget idag i världen. Sen finns det en tid däremellan när man har lite svårt att veta exakt hur länge, men ungefär 2,5 månader. Och det här beror då som sagt på att vi inte har klart de här kalendermånaderna, precis hur långa de var. På 10:e dagen, den 1:a dagen, börjar bergstopparna synas. 40 dagar efter det sände Noa ut fåglar. Han började med att sända ut en korp som flög av och an tills vattnet hade flutit under. Sen sände han ut en duva. Den kom tillbaka. Den hade inte hittat någonstans där den kunde vila. Och så väntade han 7 dagar, så sände han ut duvan igen. Då kom den tillbaka med ett friskt olivlöv i sin näbb. Då visste Noa att nu hade det börjat växa redan där. 50 dagar efter det, han hade tålamod Noa. Jag skulle nog ha blivit så ivrig så jag vet inte hur jag skulle kunna hålla mig från att börja öppna upp och titta ut. Men först 50 dagar efter det här så öppnade Noa taket så att han kunde börja titta ut. Och ännu efter det väntade han 56 dagar innan dörren helt öppnades så det kunde gå ut ur arken. Nästan 2 månader fick han stå där uppe på taket och titta på utsikten. Och vänta på att se att det blev torrare och torrare, det började växa. Men ändå gick han inte ut, för Gud hade inte öppnat dörren. Sen gick han ut tillsammans med sin familj. Tänk vilken lång tid det var det här att vara där inne i den där arken. Och hur kunde de bo där? Hur kunde de vara där? Jo, det här byggnadsverket, vi ska börja med att titta på lite jämförelser. 300 alnar, det är ungefär 150 meter. Eller ungefär lika långt som 1,5 fotbollsplan. Bredden 50 alnar, det är 25 meter. Och där visar man att, vad de nu har för skolbussar i USA vet jag inte. Det ser lite konstiga gammalmodiga ut. Men de säger att det är som om 2 skolbussar står parkerade efter varann. Så bred varken. Höjden var 30 alnar eller 15 meter. Högre än ett 4-våningshus. De hade inga lyftkranar. Volymen, hur mycket rymdes där? Jo, om vi tar normalt stora långtradare så skulle det ha rymts 480 långtradare inuti den här arken. Kan någon på den där tiden bygga någonting sånt? Det finns en fullskalig modell av Noas ark i Kentucky. Som en organisation, ja den heter nu Ark Encounter. Och det finns en webbplats som heter precis så, arkencounter.com. Och det är en kommersiell, ett företag kring det här. Men det här har initiativet tagits till av en organisation som arbetar för skapelsefrågorna som heter Answers in Genesis. Eller en ledare och initiativtagare var Ken Ham. De har under tiden 2012, 2011 kanske de börjar, till 2016, 4-5 år, så har de haft ett arbetslag som har byggt en modell, eller inte bara en modell, utan byggt en full stor ark enligt Bibelns mått. Det finns på den här webbsidan så finns det mycket bilder och beskrivningar om olika byggnadsdetaljer. Så det är väldigt intressant för sådana som är i byggbranschen. Och ändå så lämnar de inte ut allt, utan de har skriver hela tiden att beställ biljett. Kom och titta. Det kostar ju en del och det är inte så billigt att fara till Amerika heller. Men det är klart, det skulle vara en enorm upplevelse att se det här. Här har vi då en bild som visar hur människor går in i det här. Det här är då en skiss. Men hur gick det sen efter floden? Ja, jag tror jag faktiskt inte med några flera bilder av innan det, men det tror jag inte att jag gjorde. Det finns som sagt på den här webbsidan, arkencounter.com. Men det finns bilder där som visar hur det fanns mycket olika rum, tre våningar som det också står i Bibeln. Och där måste ha funnits rum för mat. De måste ha rum dit de kunde skyffla gödsel. Och hur mycket sådana här utrymme för betjäningen fanns, det är bara svårt att föreställa sig. Sen hade de ju boningsrum också förstås, de här åtta människorna. Men vi ska fundera lite på vad som hände efter floden. Och då har vi regnbågen. Guds tecken som vi ibland också kan se dubbelt, som på det här, en dubbel regnbåge med en extra utanför. Det är en mäktig syn när man får se en riktig stor och fin regnbåge. Den här har Gud gett oss för att påminna oss om sin nåd. Och vi ska se på Guds välsignelse på några få bibelord. Hur han välsignade efter floden. Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. De fick ju börja på nytt. Det hade skett en gång tidigare, men Gud utplånade allt utom det här. Fruktan och skräck för er ska komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen. Över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. Det är givna er hand. Allt som rör sig och lever ska ni ha till föda. Så som jag har gett er de gröna örterna ger jag er nu allt detta. Det här antydde jag lite i de här frågorna efter mitt förra bibelstudium. Här får man nu veta att man ska ha till föda allt som rör sig och lever. Alltså också kött. Och människan har fått makt över djuren så att djuren är rädda för människorna. Det här inpräntar ju naturmänniskorna också, som säger att vi ska inte vara rädda för vargen. Det är sen lättare sagt än gjort om man ser en varg på gårdsplanen, att inte vara rädd för den. Men de har en naturlig instinkt att människan ska man se upp för. Guds förbund med Noa. Se, jag ska upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er. Fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur. Alla som gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag ska upprätta mitt förbund med er. Aldrig mer ska allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer ska en flod komma och fördärva jorden. Det är alltså inte så att klimatkatastroferna kommer att vara världsomspännande och ta död på allt liv på jorden. Gud kommer tillbaka en dag när han ska döma. Men den dag han bestämmer. Och tecknet är regnbågen. Gud sa: detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er. Min båge sätter jag i skyn och den ska vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och bågen syns i skyn ska jag tänka på mitt förbund. Det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet ska inte mer bli en flod som utplånar allt liv. Vad betyder regnbågen idag? Hur många månne av de som går i Pride-tågen tänker på att det var ett välsignelsens tecken som Gud gav för att säga att han ska inte mera utplåna allt liv på jorden. Trots att de människor som går i Pride-marscherna uppför sig så som människorna gjorde före floden. Det är stora likheter mellan det. Så när regnbågen nu egentligen är ett nådestecken, att Gud är nådig genom att han inte mera ska utplåna allt liv på jorden, så har man gjort det till ett domstecken, kan vi säga. När bågen syns i skyn och jag ser på den, ska jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden. Och Gud sa till Noa: detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden. Det eviga förbundet ända tills världens sista dag är det mellan Gud och alla levande varelser. Inte bara mellan Gud och människor, utan mellan Gud och alla levande varelser. Vi går inte längre i historien om Noa, syndafloden. Noa visar ju efter det att han hade gått ut ur arken att han också var en syndare. Han missbrukade vin, så han fick skämmas för det, och det finns också omskrivet. Bibeln drar sig inte för att berätta att också rättfärdiga människor är syndare. Att också de människor som Gud har gjort förbund med, de kan bryta mot livets grundvalar och det som reglerar livets grundval och missbruka Guds goda gåvor. Sen finns det också en händelse efter det här som skulle vara väldigt intressant att gå in på. Det är språkförbistringen och Babels torn, som är en oerhört fascinerande historia. För där kan ingen evolutionist ge ett svar på frågan: hur har människornas språk blivit så olika? Hur har det uppstått? Det är ett mysterium, fullständigt mysterium. Ingen vetenskapsman kan komma och påstå att de har nyckeln till den frågan. På vilka sätt har de olika språken uppstått? Men vi vet att det som Gud gjorde då, så det gjorde han för att människorna började tänka för högt om sig. De ville bli som Gud. Därför måste han sprida ut dem och förbistra deras språk. Men det finns en annan sak som vi behöver komma till slutet, och det är på pingsten efter att Jesus, 50 dagar efter att Jesus hade lidit och dött på korset. Då kunde människorna igen förstå varandras språk genom apostlarnas predikan. Guds ords predikan är universellt. Det ska predikas för alla folk över hela jorden på alla språk. Och de som kommer till tro på frälsaren genom denna predikan, de har enhet i tron. Där är den enhet som Gud har skapat mellan människorna fullkomlig i gemenskapen med honom och Jesus Kristus. Även om den är behäftad med problem som olika språk som vi inte förstår och allt möjligt. Men Gud har återupprättat den fallna världen med sig genom Jesus och kallar och inbjuder alla till den gemenskapen. Och när han kommer tillbaka, så ska alla människor som hör Herren till hälsa honom med stor glädje. Men de som då har belackat honom och inte velat följa honom känner fruktan och bävan och vill fly men kan inte fly, kommer att dömas. Det här är den verklighet som vi ska fortsätta att predika. Kalla människor till frälsaren medan det är tid. Det vill också berättelsen om förbundet efter syndafloden omtala.